Hej och välkomna till den allsvenska podden som idag görs i samarbete med Robert Laul och Pontus Farnerud. Det är jag som är Laul och det är du som är Farnerud. Hej Pontus!
Tjena, tjena!
Idag ska vi prata om allsvenskans 17:e omgång. Vi ska prata om IFK Göteborg och vi ska prata om Pontus Farneruds färska nya titel som är ovanlig, assisterande sportchef. Jag vet inte om något lag har en sån.
Nej, jag tror inte det faktiskt. Inte uttalat i alla fall. Sen så finns det nog en del klubbar som jobbar på liknande sätt. Men just den här konstellationen och assisterande sportchef, det är nog just nu unikt i alla fall. Men det känns superbra.
Du var unik som spelare också och vi ska prata mer om dig och Blåvitt strax. Men först omgång 17 där Malmö FF tappade poäng igen. Darrar de?
Darra vet jag inte, men jag känner väl inte att Malmö är så dominerande ändå som man kanske tycker att de borde vara. Och då har man nog känt under våren också, även om man tog sina segrar, så känns de inte helt överlägsna, vilket man nästan tycker de borde när man tittar på deras trupp och inte minst deras ekonomi och de spelarna de kan hämta in i princip när de vill, hur de vill, vilka spelare de vill. Och nu går de in i Europakvalet också, så att det är inte helt enkelt att ha fokus på vissa kanske mindre attraktiva inom situationstecken matcher mitt i sommaren sådär.
Hur stort misslyckande skulle det vara för Malmö om de inte tar guld? Det har ju varit nästan som någon slags sanning här att de ska göra det. Och ändå så vinner de ju faktiskt inte varje gång. Jag menar, AIK vann ju i fjol och som sagt, nu har de tappat lite poäng här på sista tiden.
Mm, och Norrköping för 3 år sedan va? Eller 3,5-4 snart. Nej, men det är väl klart att de vill ta guld. Sen så vet man ju inte vad de egentligen vill helst. Om de vill hellre komma till ett gruppspel i Europa League eller om de vill ta guld. Men jag tror nog att efter att ha, om man nu är Malmö supporter eller verksam i Malmö FF, lånat ut guldet till AIK, så vill de nog plocka hem det igen. Och jag tror att en sån som Marcus Rosenberg, som förmodligen kommer avsluta sin karriär, är ganska sugen på att avsluta med ett guld också.
Om du hade varit i den rollen, vad hade du valt? Guld eller Europa-avancemang?
Jag hade valt SM-guld.
Det är större.
Ja, och då ger det också en möjlighet till att året efter vara med och fighta som att ta sig in i Europa igen, och på sikt tror jag att det är bättre.
De som närmast jagar Malmö då är ju AIK, och de har ju senaste tiden klarat den här liksom kombinationen. De har tagit sig vidare i Europa. Och de har vunnit liksom övertygande sina allsvenska matcher. Vad säger du om AIKs förmåga där att hantera det här tvåfrontskriget?
Ja, det är imponerande, för de har inte samma erfarenhet av det heller. Förra året gick det väl sådär när man åkte ut i kvalet relativt tidigt. Men har fått en grund och har en stabil trupp och får in lite mer klass nu under sommaren också. Och där är Norling är fin där också. Han är väldigt skicklig på att städa av matcherna. Det känns som att ibland så åker de in eller går in i matcher med sådär förutsättningar, men till slut så kommer de ofta ut med 3 poäng, så som var fallet sist också. Relativt okej, jämn match av det jag såg, men till slut så vinner AIK med 2-0, och det känns ganska stabilt som vanligt med AIK. Så det är på så sätt imponerande och viktigt också, att tro för deras skull, att de gick tillbaka lite till det gamla efter att ha experimenterat lite under våren.
Jag tänker på det här som de gör mycket och som ju även Malmö och andra lag får göra när man är på 2 olika fronter, med att rotera. Så jag tänker att det krävs väldigt mycket för att göra det rätt. Det är liksom ett slags kvitto på att klarar du att rotera och med bibehållen framgång, så har du gjort något väldigt bra som tränare. Håller du med om det?
Mm, ja, absolut. Nu är det ju ofta så att kanske de allsvenska trupperna inte är, man har inte 18, 22, 23, 25 spelare av toppnivå, utan det är en tuff utmaning där många, tror jag, lägger ner väldigt mycket tid, som du säger, på att fundera hur man ska göra. Samtidigt så känner jag att vi har inte extremt mycket matcher i Sverige. Och jag tycker att man borde kunna fixa det här dubblerandet hyfsat bra. Oavsett vilken ålder man är, om man är 19, 20 eller om man är 34, 35. Och har x antal matcher under bältet och en viss erfarenhet, så tror jag att svenska lag generellt använder lite det som ibland ursäkt när man inte lyckas. Och om vi tittar och jämför internationellt så har de ju betydligt fler matcher i mer om man går mot England framförallt, men även Frankrike och Spanien med cupspel och sen så fler ligalag och dessutom landslag också. Och det är ju inte så att trupperna vimlar av landslagsspelare i Sverige heller. Så att en tuff balansgång, absolut, som du säger. Inte lätt för tränarna, tror jag. De lägger ner mycket tid på det. Men samtidigt så tror jag att ibland, eller jag tycker det blir lite för mycket fokus på att liksom, ja, nu måste vi liksom vara försiktiga och rotera och sådär.
Är det en mental grej, tänker du, eller?
Ja, lite tror jag. Jag tror att vi är inte vana vid det. Och istället för att se det som någonting positivt, att man får en boost av de här matcherna och att man växer som spelare och som lag, för det blir en annan typ av matcher, så använder man ofta det med att det är tufft att resa, med att det är tufft att ladda om. Men herregud, titta på de bästa lagen, var tredje, fjärde match så går de ut och levererar. Så att förhoppningsvis kan vi komma dit en dag.
Ja, intressant. Djurgården som ju avgör sent i nästan varje match här. Ur din horisont, vad säger det om ett lag som klarar liksom att till slut vinna i match efter match?
Ja, om man gör det över tid så är det imponerande. Det betyder att det någonstans finns ett fundament och en grund som gör att man till slut är det bästa laget i varje match. Och det är ju fallet, så är ju situationen för Djurgården, eftersom nu har det inte gått 5-6 omgångar utan vi har vänt på serien och kommit en bit. Så det är starkt. Däremot så känner man ju lite sådär frågetecken för Häcken då, som man varje gång tror att nu har de chansen, men återigen så förlorar de då mot ett topplag på, ja, framförallt bortaplan då.
Vad säger du om det, eftersom du själv tar upp det där, Häcken, att de har den trenden även i det här säsongen? De har liksom förlorat borta mot AIK, förlorat borta mot Norrköping, nu förlorat borta mot Djurgården, förlorat hemma mot Djurgården, förlorat hemma mot IFK Göteborg, kryssade visserligen då borta mot Malmö, det var i premiären, medan de vinner i princip varenda annan match mot lagen efter topp 6.
Ja, nej, det är, som du sa, jag tog upp det själv, men det är klart att det är anmärkningsvärt när det händer hela tiden. Och jag kände likadant när de hade Norrköping borta, och ja, men nu har de en bra möjlighet, och lite samma nu, att nu har de en bra möjlighet mot Djurgården borta, men till slut så är det noll poäng och man ligger kvar i skiktet precis liksom under toppen där vi är vana att se Häcken lite. Så att det är väl lite oroväckande för Häcken och för Häckenspelarna.
Spelare kommer och går, tränare kommer och går, Alma har inte varit det så länge. Kan sånt här, det kan ju inte sitta i väggarna liksom. Alltså det är väl bara en myt liksom.
Nej, men kan det sitta lite med att det blir lite större tryck, lite mer supportrar, lite mer anspänning inför match. Vi vet ju hur det ser ut ofta på Bravida, att det är inte helt fullsatt eller 20 000 som trycker på motståndarlaget eller hemmalaget, och det är, de kanske inte riktigt har klarat att hantera den biten.
Häckens klack har väl vuxit lite sista tiden, får jag säga, för objektivitetens skull här nu när du nämnde det. Ett lag som går väldigt bra just nu är Hammarby. Deras offensiv imponerar ju på många. Vad skulle du säga är nycklarna i att Bayern gör så otroligt mycket mål just nu?
Som du säger, imponerande. Jag är väldigt imponerad av Hammarby. Och när jag tittar på tabellen och känner att Hammarby ligger där de ligger och har de poängen, och vi ligger där vi ligger och har de poängen, så känner jag bara wow, fantastiskt. För att jag tycker Hammarby har varit riktigt, riktigt bra offensivt då. De släpper ju ibland till lite kanske billiga mål, och defensivt individuellt är det väl kanske inte samma kvalitet som offensiva, men kollektivt så gör de det väldigt bra. Och Billborn jobbar på väldigt bra med sina assisterande tränare där. Jag känner väl att en sån som Djordjic är minst lika viktig som Tankovic. Alltså de två tillsammans river upp försvar och är kreativa bägge två. Och dessutom när de hade Kjartansson som, ja, det är ju liksom målgaranti på honom. Han gör riktigt mycket mål, har gjort både Malmö och Hammarby. Så då blir det bra. Och sen så har man fina fötter på Bojanic och Jeppe Andersson centralt. Där man då har ersatt Junior som var fantastisk förra säsongen. Och Bojanic fick kliva in. Jag var väldigt skeptisk i början när han inte fick spela. Och fick spela lite till höger. Och man letade lite efter rätt formel där. Men Bojanic så som han har spelat i ett offensivt Hammarby. För att man är ju väldigt offensivt lagda. Då passar det väldigt bra med hans fötter. Och så har Kasaniklic kommit igång. Och Kalili har en bra säsong igen då. Så att finns mycket fint i Hammarby offensiv, dock fortfarande lite frågetecken för defensiven.
Henrik Rydström sa en intressant grej när Sirius skulle möta Hammarby, där han varit intervjuad på inneplan, och han sa att Hammarby är det lag som är bäst i allsvenskan på att hitta in i motståndarens straffområde. Och det tror jag kanske att många kan hålla med om då. Skulle du säga att det är en konsekvens, ett resultat av alla de här skickliga spelarna du nämner, eller att det finns något i Hammarbys spelidé som sticker ut som gör att de kommer in i straffområdet så bra?
Ja, det kan nog stämma. Jag känner väl att de har många olika kvaliteter och kan komma till avslut på många olika sätt. Både med inläggsspel och ytterbackar som kommer fram, och samtidigt då med Bojanic som är så fina fötter, och Jeppe Andersson som tar sig in i straffområdet ibland och har också bra skott. Georgis som är lite mer rivig, om man säger. Tankovic som är mer finliraren. Kjartansson som var en boxspelare. Och så då Kalili som är ganska, ja, men löper mycket och försöker ofta ta sig in i boxen och kommer till mycket avslut. Och Kasaniklis med lite annan spel i sig. Så att de har många olika.
Det är helt enkelt att de har så många olika som gör att det blir så många olika sätt för dem att nå fram till avslut och så här.
Jag tycker det, samtidigt som de har hittat kollektivt bra gemensamt spel och idé och tänk vad det gäller att komma till avslut, såklart. En kombination, men framförallt att det är olika spelartyper, tror jag att det gör en del.
Ett lag som inte har gått lika bra som Hammarby alls är ju Elfsborg, men nu vann de i den här omgången 2-1 mot Kalmar. Är du överraskad över Elfsborgs svaga resultat, får vi väl ändå säga, även om de nu vann den här liksom krisödesmatchen mot Kalmar?
Både och, faktiskt. Det är många som säger att Elfsborg ser otroligt bra ut på pappret och har många fina spelare och mycket att välja på, men det var ett tag sedan de flesta av dem levererade på riktigt, riktigt bra nivå. Eller har inte gjort det alls. Så att jag känner väl kanske att ibland så blir det för mycket fokus på vad man har på CV:t och vilka namn man har. Och man har varit lite hypad, om man säger, tidigare. Istället för att verkligen titta på prestationerna. Och där tycker jag Elfsborg inte har varit tillräckligt bra, helt enkelt. Och inte få till det, helt enkelt, med de offensiva pjäserna. Nu fick man låna in en del spelare inför denna säsongen. Och det vet vi ju, och det vet IFK Göteborg, att det blir inte riktigt optimalt.
Ni valde ju en motsatt väg där, satsa på era egna. Medan Elfsborg tog in då lite... Ja, var det på jag som kallade det för Lego-knäktar eller vem det nu var. Ni har ju fått bättre utväxling än vad Elfsborg har, och då blir ju deras strategi någonstans ännu vanskligare om man inte får utväxling på ens liksom när man lånar in mycket spelare och så.
Så är det. Då kommer man in i en ond spiral, dålig spiral, helt enkelt. Sen så tycker jag nu till exempel att man tar in Rasmus Alm är intressant, för det är mer den typen av spelare man kanske borde gå för än istället för att hyra in, eller låna in då. Kanske lite för många som man gjorde inför säsongen med facit i hand och med tanke på resultaten. Då sätter man sig i en jobbig situation. Vi vet ju att Elfsborg har och har haft många yngre spelare som har gjort det bra i akademilagen. Så att det gäller alltid att hitta en balans i det. Visst kan man behöva låna in ibland för att spetsa till det. Men det får inte bli inflation i liksom, att låna in spelare.
Elfsborg borde göra mer som Blåvitt. Satsa på de egna.
men de har väl också gjort det tidigare. Sen så är det klart att Elfsborg har varit väldigt bortskämda. Alltså Boråspubliken och alla som finns i klubben och runt klubben. Om man tittar på de spelarna de har haft och som är ute i Europa nu och spelar även i landslaget. Så det är inte lätt att bibehålla det heller. Och där, man kan inte få panik bara för att man inte just nu är ett topplag, utan man får jobba på ett annat sätt och på längre sikt.
Ett annat lag som hade tungt i Helsingborg åkte på en ordentlig smäll mot Örebro. Henke Larsson har kommit in där som tränare. Fick ju en effekt i början, vilket det ofta blir när det kommer en ny tränare, kommer ny energi, spelare vill visa upp sig, allt det här klassiska. Är Henke-effekten över nu?
Jag tror nog man får se på det också långsiktigt faktiskt. Men det är klart att, som du säger, det blir ofta en boost när det kommer in en ny tränare. Och det kändes väl som att P.O. Jung hade tappat lite gruppen kanske och sådär, inte fick med sig spelarna på det sättet. Så att tränarbyte var nog bra för Helsingborg och kommer nog vara bra i det långa loppet om man bara gör saker och ting rätt också och tar in rätt typ av spelare och sådär. Och även där finns det många yngre intressanta spelare, så att det gäller också för dem att hitta en mix då. Nu ska inte jag sitta här och säga vad alla andra lag ska göra, men jag tror att Henke kommer vara bra för dem om de bygger upp en bra sportslig organisation där runt honom och Granqvist i förlängningen som kommer in i en ledande roll, inte bara på planen då. Så tror jag nog det finns förutsättningar för att det ska bli bra för dem också. Men de hade det tufft mot Örebro. På planen var det många som var det många spelare som hade det tufft och
ja, du såg matchen, berätta.
Ja, nej, men så var det. De fick ju ledningen, men det kändes som att Örebro över 90 minuter var klart bättre på det mesta egentligen. Fick ju, det var ju väldigt konstig situation, det blev 3 mål under kort tid med Carlos Strandberg där. Men HIF, precis som man har sett och såg lite under våren, så ja, vissa brister de har i sitt spel, det lyste igenom lite igår. Och Örebro vann väl den taktiska matchen helt enkelt och vann ju matchen till slut rättvist.
Du nämnde Carlos Strandbergs 3 mål där. En sån där stor centertank liksom. Skulle han passa i IFK Göteborgs spel utan att det just behöver vara Strandberg? Jag tänker mer på spelartypen. Den spelartypen har ni liksom inte, den här stora murbräckan liksom som får fram med kraft och fysik.
Ja, men en intressant spelartyp såklart. Men det är viktigt att titta på helheten. Vad som passar in i gruppen och i laget och på det sättet vi vill spela. Och det är ju någonting vi diskuterar och analyserar varje dag och har en dialog om tillsammans med tränarna. Så att vi får se var vi hamnar framöver. Men det är klart en spelare som öser in mål, det tackar inte många klubbar nej till.
Alltså är det. Det leder oss in på då den sista punkten i det här segmentet från omgång 17. Kamratmötet då på Gamla Ullevi, IFK Göteborg, IFK Norrköping. Båda tränarna efteråt nöjda med prestationen trots 0-0. Vad säger du? Ska man vara nöjd med 0-0? Eller med prestationen när det blir 0-0, så att det blir korrekt här.
Ja, exakt. Vi pratar ofta utifrån prestation och tränarna pratar väldigt mycket om det med spelarna också. Och det blir såklart någonting man kommunicerar utåt, men jag förstår från medias perspektiv och supporternas perspektiv att det kanske inte är det man vill höra. Men om vi ska vara nöjda med 0-0, ja, det är klart att man kan vara nöjd med 0-0 om man ser att det finns en många tendenser i spelet som man vill se och som man ville få ut i matchen och som man kan bygga vidare på. Och det tycker jag fanns mer hos IFK Göteborg än IFK Norrköping.
Hur menar du då?
Jag tycker att vi var bättre över 90 minuter och skapade också 6-7 klara chanser och Norrköping skapade väl en och en halv farlig chans. Och ja, när man tittar på vår bänk och jämför med Norrköpings bänk och trupp och vilka de har plockat in inför säsongen och hur vi har fått jobba, så att vi ska känna oss besvikna av 0-0 är någonstans väldigt bra för IFK Göteborg.
Jag tänker att det är ganska logiskt ändå att det kanske blir 0-0, i alla fall om man tittar utifrån IFK Göteborgs perspektiv. För ni har ju tre centrala mittfältare där med August Erlingmark, Yusuf och Sebastian Eriksson. Och det är ju liksom, jag säger inte att de är dåliga offensivt, men jag säger att de har sina största kvaliteter i det defensiva spelet. Och det blir ju då en ganska defensiv balans. De skyddar ju sin backlinje på ett bra sätt. Men effekten av det blir ju att forwardstrion, anfallstrion, får ju inte samma understöd. Och det är IFK Göteborg som är hemmalag och Norrköping kanske någonstans är mer nöjda med ett kryss utifrån deras situation då, eftersom de är bortalag och kommer här mitt i en period då de fick vila några spelare och så. Det förklarar ju någonstans 0-0-resultatet, känner jag. Vad tänker du kring det resonemanget?
Ja, både och. Jag håller ju med såklart att skyddet vi får framför backlinjen med Yusuf och Sebban Eriksson och August Erlingmark, det är klart att det innebär ju att det är tufft för motståndarna att ta sig igenom. Och bevisligen så har det varit tufft för både Malmö FF som har en bra offensiv, Hammarby och Norrköping som alla har åkt från Ullevi utan att göra mål och skapa sådär jättemånga chanser. Och jag tycker att det är bra för oss, för att vi behöver känna att vi är stabila bakåt efter, ja, inte minst med tanke på hur det såg ut förra året, att vi känner den tryggheten i defensiven. Sen så var Sebastian Eriksson var inblandad i en del offensivt och vi har ju som sagt målchanser och vi har offensiva ytterbackar också som kommer. Men det är klart att med tanke på att Nygren som är såld och dessutom gjorde mål direkt i premiären i Belgien och Paka skada, så det är klart att vi saknar lite offensiv spets, det gör vi, det är inget snack om det, och två poängspelare, så att det går inte bara att ersätta sådär rakt av med de spelarna man kanske har i truppen, utan då blir det en liten annan balans.
Du är ju då assisterande sportchef, assisterande till Kenneth Andersson, om vi ska glida över på din roll här. När jag tänker på det så tänker jag, är det i praktiken han som är eller blir assisterande till dig? För det känns som att du har levt närmare den stora fotbollsvärlden mer i närtid än vad han har gjort.
Nej, det är verkligen så att Kenneth är sportchef.
Han är boss.
Och jag är assisterande. Det är han som någonstans men kanske ta besluten i slutändan om de stora frågorna ändå. Sen ska du vidare uppåt i hierarkin och någon annan ska trycka på en grön knapp. Men det är väl klart att jag har väl kanske just som du säger den här närheten och under de senare åren egentligen både som spelare och efter karriären varit ganska nära fotbollen hela tiden, och Kenneth har väl varit en bit ifrån, men Kenneth har ett jäkla stort register av kunnande både vad det gäller fotbollsmässigt, allting som har att göra med en klubb och hur det fungerar i ett omklädningsrum och erfarenhet från internationell fotboll, landslagsfotboll, så att han har många, många kloka ord och infallsvinklar på många, många diskussioner som gör att jag ibland tänker efter och känner att ja, men ja, han är inte så dum den här Kenneth. Alltså.
Han har inte lika många tunga kontakter som du i telefonboken.
Han har väl halva Italien i och för sig. Men,
är de aktiva fortfarande, hans gamla kontakter?
Jag vet inte. Det är kanske tveksamt. Det var ett tag sedan. Men det är väl klart att jag har väl lite sådär kontakter överallt. Men det är ju fler som har i klubben. Så att där tycker jag att vi känner att men det är också någonting man måste sätta sig in i och få en insyn i och etablera de här kontakterna och dialogerna lite överallt för att hitta bästa vägen för att jobba framåt.
Jag noterar att du har ditt franska nummer kvar. Var bor du? Är du världsmedborgare eller?
Ja, jag har mitt franska nummer. Jag har ju fortfarande abonnemang, så jag kan inte bara avsluta det. Det spelar ingen roll om jag har det kvar eller inte. Utan
men du bor i Göteborg, eller var bor
ja,
du?
Ja, absolut. Jag har flyttat hit nu, sedan juni då. Så är det...
Ja, det är så pass nytt, sedan juni alltså.
Ja, sen jag hade en lägenhet tidigare efter jag avslutade. Men den sålde jag förra året, vilket var dumt såklart, med facit i hand. Men ja, sen har jag bott i Frankrike efter jag avslutade i Blåvitt under ett par år där. Men jag har haft basen i Frankrike, men haft en lägenhet här, och jag jobbade ju en del också med TV i Sverige med C-more och så att det är Sverige som gäller, men franska numret, det är, ja, det är inte så lätt. Alla som vet hur komplicerat det kan vara med telefoner och nummer och sånt, det kan vara bra att jag har bägge två, för att jag blandar ihop det ibland.
Okej. Som aktiv var ju du en fantastisk passningsspelare. Jag kommer ihåg när Micke Stare brukar byta in dig, för du hade ju skadeproblem den här tiden. Du var i Göteborg, men spelaren då så lyfte ju alltid Blåvitt när du kom in. Du fick liksom ett sånt, spred ett sånt oerhört lugn i passningsspelet, hitta lösningar, vann tid, tog rätt beslut. Vilka egenskaper skulle du säga främst gjorde dig till den ganska unika spelare du var? För jag menar, inte ens i dagens blåvita trupp, där man fokuserar väldigt mycket på passningsspel och så här, så är det någon som har riktigt så mjuka fötter. Det är väl möjligtvis Paka Lagemyr då, men han är ju tyvärr skadad just nu.
Ja, nej... Ja, tack för de orden då, först och främst. Det är väl klart att passningsspelet och min spelförståelse var ju det som gjorde att jag kom ganska långt trots allt, och fick uppleva väldigt, väldigt mycket under min karriär. Man vill alltid ha mer, men man får också vara tacksam för det man har fått. Så att, ja, det var väl framförallt spelförståelse med passningsspelet, och drillades mycket med teknikövningar när jag var yngre och sådär. Och sen så när man kom ut i Europa så tittade man mycket på andra spelare och lärde sig mycket av både spelare och tränare, och skapade, ja, men gjorde att man blev den typen av spelare.
Nu ska jag ställa en fråga till dig som jag har svaret på. Ska vi se om du har samma svar där. Vet du vilken spelare i dagens allsvenska som är mest lik dig i spelet och som har gjort det väldigt bra den här säsongen? Du har faktiskt till och med nämnt honom tidigare under det här samtalet.
Alltså, tänker du Bojanic då?
Jag tänker Bojanic.
Ja.
Han är oerhört lik dig i spelstilen. Det här med att liksom... bollen liksom dör vid fötterna, och han hittar liksom alltid en lösning. Han vinner tid åt sig själv och sina lagkamrater, öppnar spel och förändrar liksom en spelbild.
Ja, nej, jag kan hålla med. Så det är en fin jämförelse. Han är en fin fotbollsspelare. Darjan, som jag spelade med ett halvår här, tror jag.
Men då var han inte den spelaren idag?
Nej, verkligen inte. Och han hade inte den skallen kanske som han har byggt upp de senare åren, och blivit betydligt mer mogen i sitt spel och även utanför plan, verkar det som. Så att,
var han inte det när han var i Göteborg?
Han vet nog att han kunde gjort saker på ett annat sätt, eller ett bättre sätt. Men samtidigt så såg man kvalitet, och han vi pratade mycket tillsammans, och jag kände väl att han också uppskattade min spelstil och mitt sätt att spela redan då.
Jag tänker att den spelartypen vore en perfekt spelare för IFK Göteborg, så som ni och Poja vill spela.
Ja, du menar någon kreativ, lite mer passnings framåt, så att säga, där i den rollen. Ja, som sagt, vi håller...
Tittar ni på det?
Vi pratar varje dag om hur vi vill bygga laget och truppen, så att... Det får vi se. Nu är det ju så att vi har kanske framförallt centralt på mitten väldigt många spelare, väldigt många alternativ. Och det är ju utifrån hur laget har byggts upp och truppen har byggts upp tidigare med kontrakt och så. Det måste man ju respektera, och samtidigt så känns det som att...
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det handlar inte, som jag sa tidigare också, vad det gäller Carlos Strandberg, det handlar inte bara om vilka kvaliteter man har fotbollsmässigt. Det gäller att passa in i gruppen och hela den biten, och Poja är väldigt noggrann och viktig. Vi tycker det är väldigt viktigt, och vi har ju tittat på spelare som vi känner fotbollsmässigt har det vi söker kanske, men inte riktigt the big picture, och ser längre på vad vi tror det skulle innebära för truppen och för laget ett par år framåt. Men det är klart att en sån spelartyp är alltid intressant, och jag tycker ju såklart, det förstår du nog, att det är fint med någon sån spelartyp i laget.
Men ni tänker ändå liksom runt truppbygget här att ni har ganska mycket centralt. Ska man tolka det som att ni i första hand kanske inte letar efter en att ersätta Paka Lagemyr som har blivit skadad, utan mer titta på kanske ersätta Benjamin Nygren som har försvunnit från anfallsuppsättningen?
Ja, skulle vi kunna få en spelare i de två så hade det varit perfekt. Lite av Pakas spelstil och lite av Nygrens, så att säga. Men det är inte så lätt, och det kostar i så fall pengar också. Men det är klart att vi tittar på den typen av, det är väl ingen hemlighet att vi tittar på den typen av lösningar eventuellt. Men det är tufft, och vi vill fortsätta vara försiktiga och bygga vidare på det som har påbörjats. Och vi vet att vi har spelare vi har tagit upp också, om vi säger Noah Alexandersson till exempel, som vi valde att plocka upp efter att Nygren lämnade, för att det är en liknande spelartyp som vi tror kan utvecklas också och framöver kan vara jäkligt intressant för IFK Göteborg. Men sen hade vi inte räknat med att Paka skulle gå sönder heller, eller gå sönder, att han skulle bli skadad. Han är inte sönder, han är här på andra sidan och rehabbar varje dag och jobbar otroligt hårt för att komma tillbaka, så att det kommer han göra. Men det hade vi inte räknat med. Men nu med tanke på då både Nygren och Paka inte tillgängliga, så det är klart att en sån typ av spelare hade väl ganska fint att få in.
En spelare som kom loss eller sa upp sitt kontrakt, eller hur det nu var, som i alla fall är ledig just nu, är Jiloan Hamad. Skulle det vara en intressant spelare för IFK Göteborg?
Jag kan inte kommentera någon enskild, men Hamad är en duktig spelare, en poängspelare som är väl just duktig i den rollen och länkar bra mellan mittfält och liksom sista tredjedelen och gör mycket poäng. Så att han är ju en fin spelare. Men
har ni känt på han? Pratat med
honom? Nej, vi har inte pratat med honom. Jag vet faktiskt inte hans ambitioner, om han jag skulle gissa på att han nog vill vara kvar ute, eftersom han gick ut det var inte så jättelänge sedan han drog iväg från Hammarby.
En som ni har förlängt med här nu är ju tränare Poja Aşbagi. Ni förlängde det kontraktet med 2 år, så han är kvar här i minst 3 år till då, enligt det kontraktet, eftersom det var 1 år kvar sen innan då. Är det sportchefs beslut? Är det liksom ditt och Kennets beslut att ni förlänger med tränare, eller är det Max, eller är det styrelsebeslut, eller hur är liksom ordergången i IFK Göteborg kring sånt?
Det är väl ett gemensamt beslut, men det är väl klart att jag och Kenneth, det var något som vi diskuterade väldigt tidigt att vi ville göra och kände att vi ville göra. Vi som jobbar så nära laget varje dag och med ledarteamet med Poja i spetsen och även Ferran då såklart, men framförallt med Poja i spetsen, så känner vi att det är vår viktigaste signing med tanke på vad som komma skall och hur han har lyckats bygga upp, inte själv såklart, men trots allt han som är ansvarig, lyckats bygga upp laget på det sättet under den här säsongen, så tror vi att vi är helt övertygade om att det är rätt väg att gå. Och precis som jag har förlängt med ett par spelare, så är det betydligt viktigare än att plocka in nya spelare. Om vi känner att spelarna som vi har är så pass bra att vi vill bygga runt dem, så är det betydligt viktigare att säkra upp dem och känna att vi som jag sa, kan bygga runt dem och därefter titta på spelare som vi behöver plocka in och inte börja i fel ände, så att säga. Och återigen, att signa på är det viktigaste i hela den processen, och vi är väldigt, väldigt nöjda med att ha gjort det.
Vad skulle du säga att Ferhan Sibia har betytt för IFK Göteborg? För att även om han kanske ena sidan är en assisterande, så är han ju också en del av ett... Ja, han är ett spanskt konsultbolags yttersta representant här då, så det finns ju liksom en annan del av hans roll, så att säga. Vad skulle du säga att han bidrar med?
Väldigt mycket fotbollskunskap. Han har koll på det mesta.
Det är så?
Ja, det är så. Väldigt imponerande och väldigt... utvecklande och stimulerande att prata fotboll med Ferhan. Han,
har du något konkret exempel på något han sagt eller gjort där du har känt att, eller så där du har gett dig någon form av aha-upplevelse, eller? Det låter nästan så när du beskriver honom.
Nej, men det är egentligen bägge två tillsammans, på jag och Ferhan, och vi diskuterar mycket. Det är klart att man blir imponerad av deras sätt att tänka fotboll och se på fotboll, och jag är inte jättelångt ifrån deras tänk heller, så det känns ju jättebra när vi sitter ner och diskuterar både motståndare och motståndarlag och deras sätt att spela, eller vårt eget sätt att spela, eller nya spelare, eventuellt nya spelare in. Och vi har varit på matcher och tittat tillsammans, jag och Ferhan, och nej, men de sakerna som han säger, det är härligt att vara i närheten av honom och snacka fotboll och se och förstå de sakerna på det sättet.
Vad skulle du säga, nu var ju inte du en del av IFK Göteborg 2018, men jag antar att du följde ju allsvenskan noga, du jobbar ju med att bevaka allsvenskan, titta på allsvenskan och så. Vad skulle du säga är den stora skillnaden i spelet på Blåvitt 2018 jämfört med 2019?
Tryggheten skulle jag vilja säga i spelarna, mognaden i spelarnas sätt att förstå hur vi vill spela. Och just den här tryggheten, att känna sig trygg både när vi har boll, veta vad man ska göra, och när vi inte har boll, veta hur man ska försvara, kände jag väl inte riktigt under förra året. Och såklart så går det hand i hand med resultaten, och då blir det ju svårare också att bygga vidare och utveckla när det blir negativa resultat och man känner lite ångest inför kommande match, att vi måste vinna, vi måste ta poäng. Nu så har vi ju verkligen fått bygga från början med en bra start i allsvenskan. Och Elfsborgs matchen där, första hemmamatchen, var väldigt viktig. När vi fick 3 poäng. Och det gör att spelarna kan känna just det här lugnet över att det vi gör, det är jävligt bra och vi gör det på rätt sätt. Och ha en tro på det. Precis som jag känner att supportrarna och fansen har en tro på det som görs just nu. Och den känslan den är rätt häftig faktiskt.
När jag tittar på Blåvitt 2018-2019, så det jag ser och tänker på är ju att 2018 så hade man bollen, fick upp den en bit i plan, vände ofta tillbaka, utsatte sig för bolltapp mycket mer än vad man gör i år, då man har varit oerhört mycket liksom rakare mot mål. Särskilt under våren så stack ju Blåvitt verkligen ut som en extremt effektiv omställningsmaskin, som ni också gör väldigt många mål på. Det skulle jag säga är en konkret skillnad när man tittar på Blåvitt utifrån, en väldigt konkret skillnad mellan 2018-2019. Hänger det ihop med tryggheten som du är inne på, att spelarna mer vet vad de ska göra idag? Eller är det att man har gjort en konkret förändring i filosofin hur man ska spela?
Jag tror, jag håller med dig, och jag tror att det är en mix av de två sakerna, komponenterna, som gör att vi ser det vi ser på planen idag. Men just det här tryggheten och känna sig säker med boll och i mottagningar och i passningsspelet, den kände man väl inte riktigt förra året, för det fanns hela tiden oro att det kunde gå fel och att man tänkte lite för mycket på, jag ska inte säga det negativa, men att det fanns en oroskänsla istället för att det fanns en liksom bara kom, vi fixar detta, pressa ner och så kommer vi lösa detta, för att vi vet hur vi ska göra. Och även att spelarna individuellt har utvecklat sig, om man tittar på Karl Starfelt till exempel som med boll 2019 var en helt, eller är en helt annan spelare än 2018. Där han utvecklades tyckte jag fantastiskt med, i sitt passningsspel och att vara tryggt med bollen. August Erlingmark, Viktor Wernersson, Paka som inte spelade så där jättemycket 2018 men som under 2019 var, ja, fram till han blev skadad, en trollgubbe som alla lag hade älskat att ha i sitt lag. Så att både och en mix av lite av allting, men det är klart att omställningsspelet också, men det beror lite också på vilka lag man möter. Man ser lite sårbarheten i motståndarlaget, så att då har man varit jävligt bra på att utnyttja det också.
Det som annars har överraskat mig mest positivt med IFK Göteborg i år, det är ju hur bra backlinjen, eller då försvarsspelet får man väl säga, men om man tittar liksom på backlinjen, har fungerat. Det är klart att man får in en rutinerad målvakt som har gjort en bra säsong, ska ge ju spelarna en stor trygghet. Jag förstår att det finns en viktig poäng med det, men jag trodde aldrig på förhand att Sebastian Olsson som högerback, Starfelt och Kalesi då i grunden duktiga spelare, men kom från den här säsongen då med kanske stukat självförtroende så här, och Wernersson som kanske har sina främsta kvaliteter i offensiven ändå någonstans, att den backlinjen skulle fungera så bra defensivt.
Nej, det är säkerligen många som känner samma sak och som är lite överraskade. Men jag tror att Kalisir spelade lite mindre klubb tidigare, Starfelt också, Sebastian, ja, han det var ju en liten...
Fan, han är ju inte högerback, han är ju för fan högerytt eller anfallsspelare ju.
Verkligen, så den är väl egentligen den man inte alls såg skulle komma, att Sebastian Olsson skulle spela så bra på den positionen. Och Viktor Wernersson heller aldrig, egentligen också mindre klubb, och det tar liksom tid innan man kommer in i det och får den här tryggheten, och samtidigt som kollektivet fungerar mycket bättre defensivt så blir de tryggare där bak, och det ser man verkligen tillsammans då som du nämner med Manesti som verkligen bidrar med ett lugn som det är viktigt för spelarna att känna, och inte minst för försvarsspelarna, kanske inte minst för mittbackar, att man vet att det finns en trygg sista utpost.
Vi kan prata lite om det affärsmässiga delen av ditt yrke här då som assisterande sportchef. Man brukar ju säga att bra spelare säljer sig själva. Var det så med Benjamin Nygren?
Ja, alltså det är väl klart att vi, eller klubben, hade en förhoppning om att det skulle vara en stigande utvecklingskurva på Benjamin. Och att eventuellt vi kunde tjäna pengar på honom, men att det skulle vara så, bli så extremt som det blev, det är ju... Alltså, men en otroligt duktig fotbollsspelare som var väldigt professionell i allt han gjorde. Och det ger resultat. Och det är klart att i slutändan så är vi alla nöjda med att vi fick ha honom i 6 månader, och han gjorde det jättebra för IFK Göteborg, och sen att han fick gå iväg till en klubb dessutom som jag tror många underskattar, men det är en fantastisk klubb att komma till i Europa för att fortsätta utvecklas. Så jag tror att han tog, jag tror faktiskt att jag skulle säga att han tog rätt steg och rätt beslut, och Blåvitt fick in bra med pengar vilket behövdes, så att win-win-win för alla, förhoppningsvis för hans nya arbetsgivare också. Jag tror att det är svårt, för att man måste ju se till den mänskliga faktorn också lite. Inte bara tänka vad som är bäst ur ett ekonomiskt perspektiv eller bäst för klubben långsiktigt eller kortsiktigt. Men någonstans så finns det ju känslor inblandat, och en spelare som har en dröm om att komma hit, och då måste man lyssna på det och ta till sig det och känna att man har den mänskliga någonstans känslan också för spelaren och spelarens familj. Så att det kommer säkert bli många komplicerade svåra situationer och förhandlingar framöver, men jag tror det är viktigt att tänka på båda sakerna.
Från början där under försäsongen så tänkte man nästan lite För att jag menar, så himla mycket hade han ju inte imponerat under 2018 när han fick spela på slutet, även om han gjorde ett par bra prestationer i de absolut sista matcherna. Men man tänkte nästan lite konspirationsteoretiskt, vet jag, när vi liksom fotbollsjournalister och så här satt och funderade på det här, att IFK Göteborg spelar Nygren bara för att kunna sälja honom. Att han är liksom inte riktigt redo för att kliva in och ta en startplats här och så, utan man gör det för att dra in pengarna. Men jag menar, den bilden kom ju på skam, för att han levererar ju kraftigt direkt han får chansen egentligen. Men finns det ändå något korn där liksom, att ni på grund av er ekonomiska situation var någonstans tvungna att inom situationstecken då chansa med honom för att kunna sälja honom?
Ja, jag förstår vad du menar, men det beror väl på lite vilka andra typer av spelare man har att tillgå också. Nu var det väl inte så att vi hade ett överflöd av offensiva mittfältare eller anfallare som vi visst hade levererat eller skulle kunna leverera. Så att det var ju en tuff situation, och vi hade ju problem och, eller klubben hade ju problem att kanske hitta nya spelare som verkligen skulle kunna gå in och leverera direkt. Så att det är ju, återigen, det är den här balansen. Men jag tror nog och känner att kanske många allsvenska klubbar är lite fega i de lägena och känner att nej, vi vill hellre ta in en spelare på lån, eller en spelare som har varit ute i Europa, eller om det är en brasse eller någonting, för att men fan, alltså man ska våga släppa fram dem, alltså det tycker jag. Och framförallt de spelarna som man har gett A-lagskontrakt, då har man gett dem för att man tror på dem. Och jag känner att många klubbar, det finns många spelare som har fått komma upp, men man känner ändå att de är inte redo. Vi är inte riktigt där. Men för att man ska få utveckling både på laget och klubben ska ha den här identiteten av att kunna våga släppa fram unga spelare, så måste man måste gasa lite mer än vad jag tycker vissa klubbar gör.
Hur mycket bidrog ert sportchefsarbete till att få upp prislappen på Nygren? Kan man i procent säga vad Genks första bud låg på i förhållande till vad det sedan blev?
Nej, jag var inte inblandad i den processen, så jag vet faktiskt inte alls, om jag ska vara ärlig. Så att jag vet var vi landade någonstans, och det är väldigt bra, tycker jag. Men jag vet faktiskt inte hur det gick till, så att jag kan inte uttala mig om det.
Ni har ju i alla fall, för de här pengarna, ni får in valt att investera i den befintliga truppen ganska mycket genom att förlänga kontrakt och så här. Du var lite inne på det tidigare. Vad är bakgrunden till att ni har valt den strategin?
För att vi tror på det vi gör, vi tror på de spelarna som vi har, och det är viktigt att skapa den här identiteten och det långsiktiga. Jag tror att supportrarna också och sponsorerna kan identifiera sig mer med klubben om man känner att ja, men det är klart att August Allinberg kan betyda mer än bara den spelaren han är, med tanke på hans pappas historia, att han är fostrad i klubben och hela den biten. Så det är klart att det är också en spelare, även om han har ett långt kontrakt, så är det också en spelare som vi ser att ja, men det är klart att vi vill ha han så länge som möjligt. Och ju tidigare vi är ute med de här sakerna, ju bättre är det. Nu har vi fått en grund ekonomiskt då, med tanke på Nygrenförsäljningen och Starfelt i och för sig, som gör att vi kan investera i det vi tror är en vinnande väg framåt. Och där är våra akademispelare, de spelarna som är fostrade i klubben, en viktig del av det. Och jag tror att det blir ett mervärde också på det, gentemot, som jag sa, publik och sponsorer. Och att skapa en fantastisk stämning i omklädningsrummet där borta, när det är spelare som brinner för klubben.
Tar den strategin IFK Göteborg närmare Malmö FF och AIK i konkurrensen?
Det tror jag. På sikt, absolut.
För det är ju samtidigt, om man, jag tittar på det, så tänker jag att ja, allt det du säger där är ju jättebra. Och men det kanske också placerar er på en nivå som inte är på Malmö och AIKs nivå, utan är en bit under liksom.
Ja, jag förstår vad du menar. Vi väljer att tro på detta. Det är klart att just nu så är vi en bit ifrån att kunna utmana dem. Men samtidigt så är det det som händer på planen som är det viktiga. Och vi har inte känt oss underlägsna ett enda lag den här säsongen, inklusive Malmö och AIK, trots deras miljoner och så mycket de spenderat och alla landslagsspelare de har. Så det är det viktigaste för oss, att vi ser att det vi gör är återigen rätt väg att gå. Sen så klart att när det blir ett större tryck och en större press och vi kanske eventuellt kommer upp lite närmare de ädlaste medaljerna och kunna fightas på allvar, då gäller det att hitta den här balansen, att inte frångå det heller, men samtidigt kanske vara smarta i vad man plockar in och vilka, ja, vilken strategi man väljer även då liksom, när vi väl ska vara där och fightas på allvar.
Det jag är inne lite på är att fotbollen är ju så pengastyrd idag liksom. Det går ju väldigt tydligt att se liksom, de som har mest pengar vinner generellt i längden liksom. Och sen är det egentligen en fallande skala. Jag tror att tittar man på allsvenskan nu så är den ganska, ligger den ganska exakt. Lagen ligger helt enkelt på de placeringarna de har i personalkostnader. Jag tror det är den här osynliga handen som är skicklig med fotbollsekonomi som hade ett blogginlägg här nu som visar det liksom, att lagen med mest pengar ligger högst och så ligger de egentligen på position efter position där. Så att, och det var lite därför jag undrar, kan man egentligen närma sig klubbar som har mer pengar genom några andra metoder liksom? Då måste man ha en jävla bra ungdomsutveckling som den vägen ökar ekonomin. Och visst, det är svårt att argumentera emot här nu när jag har sålt Benjamin Nygren för stora pengar, men det kommer krävas fler sådana, tänker jag.
Ja, nej, det, jag förstår ditt resonemang och det är klart att det låter väldigt bra, säkerligen, när man lägger fram det på det viset. Men återigen, vi tror på detta och just nu är detta den enda vägen vi kan gå och vill gå. Och utifrån det så måste vi jobba stenhårt för att göra det så bra som möjligt. Och sen så, det är klart att de lagen med mer pengar, som du säger, i alla stora ligor, de ligger högst upp, de kan hämta de bästa spelarna. Men det gäller att göra det på rätt sätt också, så när man kommer upp där så finns det ändå en risk någonstans att man inte håller sig kvar. Och just där tror jag det är viktigt, när man väl är där uppe och är bland de rikaste och bästa klubbarna, då gäller det att till och med vara ännu mer noggrann än vad man var tidigare för att liksom bibehålla sin plats och sin position. Och det känns väl lite den här säsongen, som du säger, i allsvenskan mer än tidigare, att det är lite de största klubbarna, de rikaste klubbarna, de som har mest pengar, störst trupper och bäst kvalitativt som ligger högst upp. Vi har alltid sagt att allsvenskan är den jämnaste serien som finns och sådär, men jag tror att det kanske förändras inom ett par år, eller är på väg att förändras.
Apropå andra stora talanger då som ni har, hur skulle du bedöma Alassane Youssoufs potential i förhållande till exempel Benjamin Nygrens? Är han en lika stor talang, bara att han är han är mer defensiv spelartyp då? De brukar inte gå iväg för lika stora pengar.
Ja, det är en svår fråga. Youssouf Hasse är ju väldigt duktig, har tagit enorma kliv om man tänker på för ett år sedan när han kom hit och den utvecklingen han har haft. Så är det fantastiskt. Nu är han ju lite, jag ska inte säga, alltså han har ju kommit lite, med tanke på försäljningen och skadan vi har haft, så har han fått ta en lite annan roll. Och han är ju egentligen bäst som central mittfältare. Men just nu så får han kanske ta en annan typ av roll. Men om han ska gå iväg ut i Europa, som jag tror att han har alla möjligheter att göra, så bör han nog spela centralt också. I den rollen som han hade under våren. Men samtidigt så gäller det att titta på vad har vi att tillgå. Så att det är hela tiden svårt och jag tror att hela tiden man måste göra det som är bäst för laget i slutändan. Sen tror jag att det finns mer av den spelartypen ute i Europa. Även om Benjamin också, det finns väldigt många offensiva mittfältare som är skickliga, men Det finns väldigt många, den här centrala mittfältaren, den Hasse-typen ute i Europa som kanske, ja, man kan inte få lika mycket pengar för den typen av spelare, tror jag inte heller. Men samtidigt så tror jag absolut att han har alla möjligheter att kunna gå till en större liga och en bra klubb och få en fin karriär. Vi får bara hoppas vi får behålla honom hyfsat länge, för nu känner vi ingen stress heller att behöva sälja honom, som kanske vi hade känt om situationen med de andra spelarna som vi har sålt hade varit annorlunda.
Varför lämnade Jens Barny?
Ja, det var ju ett gemensamt beslut, framförallt från spelarens sida som kände att han ville hitta en annan lösning och var inte helt nöjd med sin situation här. Så återigen, man måste ta hänsyn till den mänskliga faktorn också och ha en bra dialog med spelarna. Jag tror att i slutändan så lönar det sig och gynnar både spelaren och klubben. Vi tog in han för att han skulle vara en viktig spelare den här säsongen, men vi hade andra spelare som gjorde det bättre under våren och det kände väl han också, och då valde han att försöka hitta en annan lösning.
En av era yngre spelare, det kommunicerade ni idag här nu på förmiddagen här, Viktor Olofsson lämnar också. Vad var anledningen där?
Jag vet inte vad som är kommunicerat exakt hitåt där, men han har också andra planer med sitt fotbollsspelande och även sin civila karriär kanske, så att kände väl också att inte fick den möjligheten att visa upp sig här och att det var bäst beslut för honom. Och återigen, vi måste lyssna på spelarna, och det är klart att Viktor har varit väldigt duktig och haft en fin utveckling och bra på träningarna, men kanske inte riktigt där än att få spela allsvenskt. Så att ja, det var väl nog en bra lösning för alla i den, vad det gäller Viktor också.
Till sist då, vad innebär det här pusslet i numerär? Hur är ni i linje med det antal ni vill vara i truppen och så inför det här sommarfönstret som pågår nu? Hur många ska in och när ni är nöjda inför hösten?
Det är ingen ska ut. Nej, vi får se. Det vet man aldrig vad som händer om någon får...
Har ni bud på några spelare nu?
Nej, det har vi inte. Däremot så vet vi att det finns intresse för ett par spelare, men vi har inte fått något konkret bud. Så att, då jobbar vi efter det. Samtidigt så jobbar vi också efter att det eventuellt kan komma bud. Så det gäller att ha en backup plan till det. Men det är väl inte helt omöjligt att en, eventuellt två spelare kan dyka upp innan fönstret stängs. Men samtidigt så känner vi känner ingen panik. Alltså. Vi känner att alltså vi känner oss ganska trygga. De spelarna som nu har kommit närmare en startplats har gjort sig förtjänta av det också. Så att det är också kul att se de spelarna som tidigare var långt ifrån att få hoppa in eller långt ifrån att få spela. De har kommit lite närmare att få spela eller att få hoppa in, och vi tycker att de förtjänar det. Så det, vi ska vara jävligt noggranna. Vi ska ta rätt beslut, ta in rätt spelare, rätt karaktärer för att det ska bli bra på sikt helt enkelt.
Men vad är en rätt karaktär för IFK Göteborg skulle du säga?
Det är någon som passar in i gruppen där, som gör att dynamiken som vi har nu och sammanhållningen i truppen i gruppen fortsätter vara på den nivån som den är nu. För att jag kan lova att alla där i truppen älskar att vara en del av IFK Göteborg just nu. Om ni tittar på glädjescenerna när vi gör mål eller hur vi firar efter matchen, så är det äkta glädje även från de som sitter på bänken. Och...
Eller efter Falkenberg.
Ja, men det var
skrattar du?
Det var ingen vinst ju. Och då måste man få reagera lite i alla fall. Lite.
Det var lite mycket va?
Ja, det var lite för mycket. Så är det. Det har vi snackat om också. Och det är också viktigt att visa känslor på rätt sätt, både gentemot spelargruppen, gentemot ledarna, gentemot supportrarna, gentemot de yngre supportrarna framförallt som ser upp till de här spelarna.
Jag tänker också att man någonstans måste respektera domarna också. Jag menar, de är också ute där och gör sitt bästa liksom, och reagerar man för jävla hårt så är det ju tecken på att man faktiskt inte respekterar människor som ändå försöker göra sitt bästa.
Jag håller med, jag tycker att vi har varit väldigt bra på detta tidigare, men just kanske efter den matchen och efter det målet så fallerar det lite. Men det är något som jag har pratat om, så misstag får man göra och försöka reparera det och göra det på ett annat sätt, bättre sätt nästa gång. Men det är också jävligt bra att vi blir förbannade för att vi inte vinner mot Falkenberg, för det ska vi bli. Vi har kommit dit nu liksom. Men sen så sättet, ja, det bör kunna göras på ett annat sätt och kommer att göras på ett annat sätt framöver. Sen kan man aldrig helt styra vad som händer, men det är klart att vi har pratat om det.
Och en eller två tunga nyförvärv in då, som sagt, som du sa där, så kan fansen glädjas över det.
Ja, jag vet inte, jag tror de är ganska nöjda även om vi inte skulle plocka in någonting, men det finns alltid en förväntan från fansens sida att det ska komma in nya spelare, så att säga. Men återigen, vi vill ta in rätt spelare som passar in, och egentligen så hade vi väl inte tänkt att ta in någon med tanke på att vi sålde Nygren, flyttade upp Noah Alexandersson då. Sen så gick Parkas korsband där, vilket var olyckligt, och det är klart att då känner vi kanske att vi behöver, precis som att vi fick sälja Starfelt, men då har vi ju Degrassa som har kommit in och gjort det bra, och vi har Rasmus Wikström bakom där, och vi har eventuellt spelare som spelar centralt på mitten som kan också ta en sån roll. Så att det är ingen panik, men om det finns rätt typ av spelare som vill komma också och som vi kan hämta, om vi fortsätter att jobba efter vår strategi och vi vill inte sväva iväg vad det gäller transfers och löner och så, då är det klart att då kanske det dyker upp någon intressant spelare här framöver.
Tack så mycket för att du var med i Allsvenska podden, Pontus, med kloka åsikter och intressanta svar. Jag tackar alla er som har lyssnat också, och den Allsvenska podden är tillbaka nästa vecka. Tack så mycket.